Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist. Och det här avsnittet, inspelat nu i somras, handlar om hur man hittar rätt häst.
Vi sitter i soliga Falsterbo, det är morgon och man hör att tävlingarna börjar så smått komma igång här. Folket börjar trampa in och vi sitter lite i skuggan in i prästtältet.
Vi ska säga hej till Alexander Zetterman, välkommen.
Tack ska jag ha.
Du var med i ett avsnitt av Ridpodden förra året om mental träning, pratade vi om då. Vill du bara kort säga lite om vad som har hänt sen senast i ditt liv?
När var det nu då?
Det var för i september förra året.
Ja, exakt. Vad har hänt sen dess? Ja, sen har jag varit i Amerika ett halvår nästan och tävlat där som vanligt. Och sen har jag varit hemma här typ 2 månader då. Och tävlat mest lite nationellt.
Det här avsnittet ska handla om hur man hittar en häst som passar en. Så kanske framförallt då när man ska köpa häst. Vi tänker att vi vill ha tips och råd ifrån dig som har provat många hästar. Det har ju även du, Lisen. Jag vill börja med att ställa en fråga om hur man vet att man passar att ha egen häst. Hur vet man det? Passar det alla?
Man måste ha förståelse för hästen. Det är väl det viktigaste, tycker jag. Att man måste ha en ödmjuk inställning också. Att man inte bara tror att ja, men det här med hästar är ingenting liksom. Men alltså om man är ren, om det är första gången man går ut och köper en häst, så tror jag det är viktigt att man ser till att man är ett stall med andra människor, du vet. Om hästen får kolik eller sådana grejer, att man har folk som är väldigt vana vid att hantera vissa situationer som kan uppstå. Likadant bara till vardags i ridning och sånt, det kan ju hända vissa grejer, och att man hela tiden har tillgång till en bra tränare eller så här, så att man har kunnigt folk runt omkring, så jag tror jag är jätteviktigt i början i alla fall.
Och sen är det ju väldigt viktigt att man anpassar vilken sorts häst man har på den kunskap man har. Det finns ju så himla många olika sorters hästar och storlekar, och de kommer i alla olika förpackningar, så att det är därför så är det viktigt också att man väljer rätt häst. Är det första hästen, så är det väl viktigare att det är en säker och enkel häst än att den har alla förmågor i världen att kunna tävla bra. Skulle jag säga att det viktigaste är att komma igång då, att man har en häst som är enkel och trevlig.
Men finns det personer som inte ska ha häst?
Ja, absolut. Det finns det ju.
Vilka då?
Nej, men det finns ju folk som är alldeles för, precis som i samhället, som är för hårda, som sen så tror jag generellt i Sverige att vi har en ganska bra syn. Vi har en bra djurskyddslag och en bra syn på våra djur. Men det dyker ändå upp folk som inte ska ha häst. De sätter in hästarna i taggtrådstaket, eller de ger dem inte mat eller vatten, och de tar inte hand om dem. Och alltså därför ser det här med att vi måste sätta hästen först. Mm. Och nu finns det också liksom lag på att har du stall, så kommer det ut djurskyddsinspektör och titta på stallet. Men i princip kan vem som helst kan köpa häst idag. Det krävs ju inget liksom grönt kort eller en licens för att köpa en häst idag.
Okej, vi ska börja prata om då att när man börjar leta efter en häst, om man har bestämt sig för att jag ska våga testa det här, hur börjar man?
Det bästa är att börja någonstans med folk man känner att man kan lita på det. Kanske om man har en bra tränare som kan vara med sånt eller så. Jag tror det är jätteviktigt att ha någon som är väldigt kunnig med sig, oavsett vad. Börja i den änden. Så finns det ju, man kan gå in på köp på annonser och sånt där, och det, men jag tror det kan vara lite risky också om det är första gången man är ute.
Ska man ha gjort någon lista, ställt upp kriterier för vad det är för häst man letar efter?
Har man ridit lite grann så här själv, lite olika typer och sånt, vad det nu än kan vara på en ridskola eller vad som helst, så vet man ju rätt så snabbt om man gillar lite lugnare häst eller om man gillar lite mer med blod och sådana grejer. Det har ju oftast, när det kommer amatörer och sånt till oss i alla fall, vad vi letar, så har de oftast väldigt klart för sig. Men jag vill ha en sån häst som tar mig till hindret, eller jag vill ha en häst som bara är snäll och inte hoppar för starkt och sånt där. Och sen så där det ska man vara rätt klar på. Och sen så tycker jag i slutändan, om man ställer upp för mycket kriterier, så tycker man får man aldrig någonting köpt. För det finns ju ingen häst som då får du leta väldigt länge om du ska hitta en som är den mankhöjden, som gör det, som är sån, som är si. Alltså, jag tror det viktigaste är egentligen att man har bestämt sig för, vill man ha en hetare häst, vill man ha en lugn häst. Åldern tror jag också är en viktig bit att ha lite klart för sig. Så det är väl de två viktigaste faktorerna, tycker jag.
Mm. Vad säger du om det där?
Jo, men jag tycker det är ju önskvärt att om de kommer och vet vad de vill ha. Men jag tycker ofta också att de har någon vision om att de ska ha en häst som inte alls passar dem ibland heller. Mm. Så att det är ju väldigt bra, tycker jag, när de har en tränare med sig och som tar det som jobb att leta upp en häst och ta lite ansvar för vad det blir för häst. Det är oftast bäst i längden. Även fast det kanske kostar dig några kronor, så tycker jag att det är ett bra sätt att göra det på. För att då kan man få, om man har den här önskelistan lite grann, då kan man ändå få hjälp med det, precis som Alex säger. Man kan inte få allting exakt, men du kan få framförallt en häst som kommer passa dig och som du kommer ha kul med. I Sverige har vi har ju pratat om det förut i podden, men vi har ju alltid någon slags strävan om att hela tiden liksom avancera. Och det tycker jag är lite synd, för att och jag tror att det kommer bli förändring på det nu i Sverige, att man kommer ha kul och rida på bra tävlingar i amatörklasser, som är, man bestämmer sig för att jag ska tävla 1,15, 1,20 och göra det, och det är liksom min klass. För sen krävs det ju mycket mer liksom av dig som ryttare, och det får inte gå ut över hästarna. Vilket det gör om du köper en häst som är för svår och då du inte klarar av den, då det blir liksom inte bra för hästen. Så vi måste tänka på hästen i första hand. Och sen kommer ryttaren.
Men ni har ju erfarenhet både av att själva testa många hästar, men också då sälja hästar, eftersom ni båda handlar med hästar. Du sa det, Alex, att en del har en väldigt lång lista. Men händer det att folk är fokuserade på helt fel grejer, typ hästens utseende eller alltså, vad har ni sett där?
Ja, alltså det här med hästens utseende får man ju höra mycket också, att det ska vara en skim eller ska vara hit och hit och dit, men visst. Nej, men det är klart, tänk dig själv också, är man ung och det, man tittade, åkte på hästtävlingar eller man hade någon förebild eller någon häst som man verkligen älskade eller någonting, och så någonstans så får man i huvudet den här bilden av att tänka om jag kunde få rida en vit skimmel eller någonting sånt där, och det är många som har det, så att jag har ju själv lite sådana grejer.
Vad har du för grejer?
Jag är väldigt så här att den ska vara helst inte för stor och klumpig liksom. Den måste vara lite mindre och lite ädel, och så ska den bara vara så jäkla försiktig. Det är lite det som jag är, och ibland så blir jag lite för alltså, tänker för mycket på att de ska vara försiktiga, så att jag glömmer bort att de ska kunna hoppa stort också.
Ja, du har gjort den typen av missar?
Ja. Ja, det har jag några gånger.
Men det är ju så, oftast är det så att har du haft en häst som har jätteskop och är lite långsam och lite oförsiktig, då drömmer du bara om en liten försiktig häst. Då har du haft en liten försiktig häst som du får sparka på lite för att komma över hindren. Då längtar du efter en häst som är lite stor och skop. Så det är liksom hela tiden det här man liksom slåss med sig själv, vad man ska ha. Men man lär sig också med erfarenhet vad man passar på. Jag kan bara ta med Peder som exempel, som är en lång. Och är det ju många som kommer och säger såhär, ja, men jag har en häst, den skulle passa Peder perfekt, den är liksom stor och den måste ridas av en kille. Och jag, då vet ju jag liksom att Peder rider inte alls speciellt starkt. Han passar ju bäst på en liten het häst, medan jag kanske passar bättre på, alltså sådär.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Det finns ju en skröna som vi kan ta död på direkt, tycker jag, Alex. Och det är att många säger så att det är så bra att rida liksom svåra hästar. Och det är bra att rida liksom så här, ja, hon ska minsann lära sig att rida. Liksom. Den får vara. Och så får hon rida på så här jätteomöjliga ponjer. Och grejen är att svåra hästar kommer på vägen ändå. Om man håller på med det här och rider mycket. Och så här, man möter på svåra hästar och löser problem. Men det absolut bästa du kan ha är en välskolad, bra häst från början, alltså bra utbildad och som har en bra galopp och en bra rytm och har en bra liksom taxeringsförmåga till hindret, för det är det den kommer ju prägla ditt sätt att rida.
Ja, och mentalt också för en som ryttare. Jag kommer ihåg när min bror började rida då, Då hade inte jag ridit själv, utan jag åkte med på tävlingar och sånt. Och då hade mina föräldrar lite grann inställning att man ska inte ha för bra ponny, han ska få jobba lite för det och sånt där. Och så fick han väl lite sådana ponny som var lite halvtråkiga, och de kunde lägga på en nit och sånt där. Och det är rätt intressant hur olika upplevelsen kan bli i just ridsporten. Alltså jämfört med andra sporter, för börjar du din karriär med en riktigt dum häst så måste det vara den mest tråkigaste sporten du kan syssla med. Nej, men vem vill liksom äta grus? Och
nej, och samtidigt kanske du tycker att det är kul. Du kanske tycker att det är kul, ja. Men du kanske hade tyckt att det var liksom ännu roligare om du hoppade lite lägre på en ännu mer schysstare häst. Men du hade ju en häst, Grey Brave, den lilla vita hästen, ja. Du hade, eller B-ponnyn. Kan du komma ihåg hur det var att rida den idag?
Ja, men så, då hade det 5 års skillnad mellan mig och min bror. Och då vid det laget så hade mina föräldrar lärt sig då, liksom, att okej, det måste kanske börja med bra ponnyer. Så Grey Bray, han hade ju, alltså det var en extrem talang för bollen. Och han var, alltså han kunde hoppa högt som en, han kunde hoppa som en D-ponny. Och han var väldigt, väldigt snabb i omhoppningar. Så att, så mycket som jag vann med den ponnyn, det satte verkligen sina spår. Alltså mitt självförtroende var ju extremt högt. Och om man jämför med Daniel då, som fick starta med lite jobbiga ponnyer. Man är väldigt känslig i den åldern.
Det är som du ser de här baskettränarna. Varje gång du sätter den så säger de bra. Men om du missar säger de ingenting. Om du har en häst som gör bra hela tiden, då får du ju bara bra. Men du behöver liksom inte få det där stoppet. De här onödiga stoppen som gör att du blir osäker. Du vet bara att hur det är att rida framåt in i en kombination. Och det, alltså, du bygger ju det här självförtroendet som du behöver sen som ryttare. Men jag minns den hästen du hade. Jag kommer ihåg första gången jag såg Alex rida. Det var på ett, jag tror det var ett Gotlandsruss.
Ja.
Vi satt in och drack kaffe och så red Alex runt utanför huset. Jag tror vi liksom visa upp det lite grann. Så hade han spöt i stöven, för det hade Peter Reimaker, så han var ju liksom bäst i världen då. Spöt i ridstöven och sen den här Gotlandsrusset med svanskappa och liksom så jäkla seriöst.
Ja, jag kommer ihåg svanskappan, absolut.
Hörrni, om vi ska konkret prata om att provrida, vad ska man tänka på när man gör det?
Många grejer. Det är någonting man aldrig blir tillräckligt bra på. Många gånger tycker jag att en häst, alltså även när jag visar en häst, tycker jag att de första gången blir väldigt svårt, för att en häst kan faktiskt ändra sig lite grann just på grund av att det är en ny situation, att det är en ny ryttare på ryggen och det. Så att lite grann som de kommer på tävling, ibland kanske lite samma, och de lägger in en extra växel. Så många gånger tycker jag att den bästa dagen är den dagen du testar dem, och sen efter det brukar det gå ut för, tycker jag i alla fall.
Sen är det väl väldigt så här, beroende på alltså vem det är som ska prova häst och för vad och sådär. Alltså det är ju väldigt individuellt. Men jag tror generellt så ska man ju alltid låta den som har ridit hästen rida den först. För lite olika anledningar tycker jag. Den ena är ju liksom en säkerhetsgrej. Jag vet själv, man har suttit upp på någon 4-åring. Man frågar, är den snäll? Ja, den är jättesnäll. Och sen så går man på kryckor efteråt, det har hänt mig. Så att, och man får liksom en uppfattning lite grann om hästen då, när den travar runt där, hur den rör sig och liksom, om den är pigg. Ja, både man får liksom en känsla för hur den rör sig, hur den travar runt på banan med den ryttaren som den är van med. Och hur den ryttaren gör liksom. Om man ser att den sitter och bromsar massor, eller om den liksom ser bekväm ut och travar runt. Och då kan man ju också be den att göra, ja, kan du trava på en liten volt med långa tyglar? Jag vill se hur den travar på en volt med långa tyglar. Eller kan du hoppa det här vattenräcket där borta i hörnet och se hur den reagerar till exempel. Sådär. Så att det tycker jag är ganska bra att göra.
Man måste vara lite få lov att vara lite jobbig. Jag kommer ihåg när jag var yngre och sådana, och testade hästar, så vågade man inte riktigt be den andra sitta upp och rida först och sånt där. Utan man tyckte bara, man ska inte vara så gnäll. Man ska sitta upp och rida direkt, och man ska inte, du vet, hålla på och gräva för mycket i videoarkivet eller i resultat. Men fan, man måste verkligen få lov att vara jobbig. Ja, det värsta är när du kommer fram till ett ställe och så håller de redan på att värmt upp den och ridit den, och den är kanske lite anförd och svettar redan när man sitter upp. Det är faktiskt lite farligt. Utan det bästa är att komma dit. Man ser hästen när den står i gången. Gärna ta med sig sin egen sadel också. För det kan vara riktigt irriterande att behöva sitta i en jättehemsk sadel. För då får man inte alls samma känsla. Och sen se när de tränsar hästen. När de tar ut den, vad gör den när den går ut? Har den sadeltvång när man drar åt sadeljorden och ska sitta upp? Eller du vet, sådana grejer är jätteviktigt. För det är många sådana grejer som folk faktiskt kan dölja rätt så bra.
Sen är det ju bra om man är liksom amatör, så kan det ju vara bra att man kanske rider ut i skogen med någon. Alltså när man har provat den, är den snäll i skog, man får vara med där. Och kanske prova den en gång till om man tycker att den är bra. Och sen tycker jag generellt att många mer borde vara ute på tävlingarna och titta på hästarna. För du går på en annons, men du skulle lika gärna, tycker jag, precis som vi gör, jag kanske står och tittar på en unghästtävling och letar hästar. Men där skulle ju många fler vara egentligen. Alltså om det är en bra lättklasstävling och du letar häst, och åk dit och titta. Så du kan titta på ståkort på framhoppningen och se, eller dressyrtävling eller vilken sorts häst du än ska ha, så kan du ju se då om det är en tävlingshäst du ska ha, att ja, men den där är så trevligt, då är det bara att gå fram och fråga, är hästen till salu? Men jag tyckte, Alex, du var inne på det här med att man kommer till ett ställe och de har longerat den för det här, och då kommer vi ju direkt in på det här med att liksom folk som luras just med hästar. Och jag tycker mer och mer att det är ganska skönt att köpa häst i Sverige, för att det är en svensk född häst. Du kan gå in och se exakt vem som har fött upp den, du kan ringa den och du kan veta exakt hur den har levt och vem som har ridit in den och vad den har gjort, och du kan ta reda på allting i princip. Så det är en väldigt skön försäkring. Det, tyvärr så är det jättemånga nu som köper hästar liksom på en videofilm från Holland. Jag brukar säga, det är vår lunchnöje att gå in på de här sidorna och se när de visar upp de här hästarna. För att de kan alla tricks för att få en häst att se bra ut. Men det är så många i Sverige som köper dem. Och så går det några liksom månader och sen så är det liksom en helt omöjlig häst. Det är ju typ 5% av de där hästarna som kanske är någonting att ha. Och de lägger ändå, tycker jag, relativt stora pengar för vad de får.
Vad är det för tricks?
Nej, men de liksom får hästarna att hoppa högre än vad de egentligen kan genom att liksom skrämma dem. Eller de, alltså det är liksom riktiga så här hästhandlarfasoner. Och det är klart, det finns liksom i alla branscher någon som skruvar på, vad heter det, bilmätare eller milmätaren på en bil.
Ja, absolut. Alltså den branschen där i Holland, de är extremt duktiga på det. Jag har sett många av de videorna. Många gånger så är hinderstöden kanske bara 1,30 höga, så det ser ut som att de hoppar väldigt stort. Och man har mycket ifyllnad framför och så filmar man från en vinkel där du inte ser ifyllnaden och sådana grejer. Så att de är väldigt bra just på, som du sa, skrämma upp hästarna och få dem hoppa liksom övernaturligt. Och därför tycker jag det är viktigt också att när man, framförallt om man är nybörjare och sånt där i det, att man hittar ett ställe där man känner att den här personen vill verkligen att det ska fortsätta gå bra. Och skulle det inte funka, att man ändå känner att men, alltså, de här kan ta tillbaka hästen och erbjuda en annan häst eller någonting. För det finns också väldigt många ärliga som verkligen vill göra bra business också och som är seriösa.
Vi kommer också göra ett avsnitt av Ridpodden med en hästjurist som kommer gå igenom just vad som måste finnas med i avtalet och så. Mm. För det kommer vi inte ha tid att avhandla här. Jag skulle bara vilja sammanfatta det här med provridningen så att jag har förstått det rätt. Att man liksom ser till att vara med under, alltså att man gärna kommer och ser till att få vara med när man gör i ordning hästen, ser den bli hanterad. Att den vanliga ryttaren sitter upp och rider först. Att man själv provrider flera gånger, testar rida ut i skogen.
Om du ska tävla lite grann, då kan du ju till exempel vara en dag på den banan som den är van med. Och sen kan man ju kanske köra iväg den till någon närliggande banan, tävlingsbana, och få liksom känna, eller grannens ridbana, och få bygga upp en ny bana med nya hinder och sådär. Men jag skulle vilja ändå säga att när man har varit och provat en häst så är det ganska bra att göra en liten så här plus och minuslista.
Ja,
så att man, när man har provat den så skriver man ner direkt liksom, men plusset är stammen om man gillar det då, minuset är kanske då att den är kanske lite mindre än vad man hade tänkt sig, eller ja.
Du lyssnar på Ridpodden från från Sveriges Radio.
Det är en sak till som är viktigt när man har, när man väl tycker jag har provat hästen. Så brukar jag i alla fall, när man sitter av och så tittar man, brukar jag ta av benskydden på hästen, titta lite, känna på benen, och sen så brukar man kanske trava den på en volt och se lite grann hur den rör sig. Som, ja, känna igenom den lite själv om man har den kunskapen, eller om den som är med har det. En sak som jag kollar jättemycket på, det är egentligen benställningen på hästen. Jag tittar alltid hur den skrittar rakt fram, hur den står på hovarna. Och alltså, jag ställer verkligen upp och tittar på den, hur den står på benen. Förr i tiden var jag mycket mer så här, kunde köpa en häst som var lite hög i en trakt, eller ett ben som stod lite, var lite utåtåd eller sådär. Alltså nu, det kan hända att vi köper en sån också, men då ska den vara exceptionellt bra. Sen kan jag köpa en häst som står jättebra på benen med bra hovar, men har någonting på ränken. Det har jag inget problem med.
Varför inte då?
Nej, men det beror ju på förstås vad det, den är på ränken. Men alltså, jag tycker att generellt att det är många som hakar upp sig på röntgenbilder som inte har någon större betydelse. Där veterinären säger att ja, men det här syns, och vi kunde se det här när det var 6 år, men det är en väldigt liten risk eller något sånt där. Det är så pass svårt att hitta riktigt, riktigt bra hästar idag. Så hittar man en som är riktigt, riktigt bra, då har jag inte så svårt för att de kan ha lite röntgengrej. Mm.
Är det något annat innan man slutför själva köpet som är liksom, som ni vill passa på att säga?
Ja, men det är som vi sa innan, kontrakt, om det går, att man har kanske en jurist med sig som kan hjälpa en lite med det. Säkra upp sig lite grann för vad som, om någonting kan gå fel. Eller många gånger kan folk erbjuda sig att hjälpa till i början, du vet, så man får lite hjälp på vägen i början. Du vet, ett bett som hästen har gått på väldigt länge, att man får med det, att man pratar om vad de är vana vid att få för foder och sådana grejer. Jätteviktigt också att ta med sig.
Mm. Sen så får det inte vara så att om man har just köpt en häst av någon och så märker man, kommer hem och märker att det här fungerar inte alls. Och man har varit överens om att är det problem så försöker vi hitta en lösning med någon annan häst. Det får inte ta för lång tid. Alltså det får inte ta liksom att man kommer efter liksom 6 månader och säger att nu fungerar den inte längre. Om ryttaren då är lite sämre, då kan den ha försämrat hästen ganska mycket under de tiden. Utan det måste komma ganska fort. Liksom. Mm. Mm. Ska man komma ihåg.
Jag tycker vi ska stanna lite vid det där. Att om man, man kommer hem med den här hästen och man hittar inte känslan eller det går dåligt. När är det dags att börja tänka att det här kanske inte är hästen för mig? Vad är det man ska vara uppmärksam på?
Men det där känner man rätt så snabbt. Alltså känner man att... Det är någonting i kemin som inte funkar. Om man ändå bestämmer sig för att köpa en häst, då är det ju ändå någonting i början som man verkligen gillar det. Och om inte det finns där längre... Där måste man bara våga lita på sin magkänsla och oavsett om man är helt ny i sporten, känner man att det här kommer inte gå, då har man oftast rätt. Liksom. Magkänslan är ändå, den ska man oftast lita på.
Mm. Hur vanligt tycker ni det är att man ser personer som har kvar en häst som man egentligen inte passar ihop med?
Väldigt ofta, tycker jag. Väldigt ofta. För ofta. Nej, men liksom, och det kan vara ganska frustrerande att se det också. Om man ser en jättehet häst på en ryttare som är jätteosäker. Eller alltså det, jag tycker det, man ser det. Man skulle vilja kunna ställa upp hela startfältet och bara, du byter häst med dig och du byter häst. Det hade varit jättebra. Liksom, och hon ska rida den. Så att nu blir det jättebra. Så nu kan du fortsätta igen.
Kan det vara också att alltså, jag tänker personer som har... En häst, man har satsat stor del av sin ekonomi på det, om man nu ens har råd, för det är ju långt från alla som har. Men att det blir en väldigt stor grej att erkänna att vi passar inte så bra här. Att det är skämmigt liksom. Kan det vara så?
Det är många som säger det, men så är det ju verkligen. Alltså det är ju inte så, utan...
Det är ju lätt för er att säga, ja, som hela tiden.
Jo, liksom. Precis. Men jag tror ändå att då får man väl ta lite stöd av sin tränare. Liksom, det här känns ju inte så bra. Nej, men okej, men då kan ju den tränaren hjälpa till att ta det beslutet då. Mm.
Vad säger du om det där?
Nej, men detta händer ju många av våra toppryttare också. Så att detta är absolut ingenting man ska skämmas över, utan ridning är verkligen en sport som handlar om kemi. Och finns det ingen kemi, då måste man bara acceptera det. Alltså så är det bara. Det har ingen, oftast har det inte så mycket om man är bra eller dålig ryttare. För det funkar inte. Om inte kemin är där så är den inte där. Och det, alla är vi byggda olika. Alla är vi olika till sättet att rida. Och vi är ju inga robotar. Vi kan inte bara plötsligt sitta upp på en häst och vara den ryttaren, sen sitta upp på en annan häst och vara den ryttaren, utan någonstans vi är födda som vi är, precis som hästarna är födda som de är, och man måste bara acceptera att den här hästen den gillar mig, okej, då satsar vi på den här hästen gillar inte mig, alltså, och jag vet att det är jättesvårt i början, och det vet jag för egen räkning, men jag har ju växt upp i ett handelsstall och det har fått ta den smällen många gånger.
Jag måste bara fråga, är det så? Stämmer det att du har tagit över en av din pappas hästar?
Mm-hmm. Magic Park. Mm. Jag tycker att just som vi pratar om kemin funkar väldigt bra med just mig och den hästen. Och,
hur lång tid tog det innan du visste det då?
Det tog mig faktiskt 2 månader. Jag hade en liten prövoperiod i april. Jag var inte superimponerad. För att vara helt ärlig. Men sen så...
Varför inte? Vad var det som...
Nej, för det var många grejer som jag kände behövde vara på plats. Innan jag kunde, vet, känna språnget. Alltså så här, vad han verkligen hade. Och det kände jag inte första... Jag hade den kanske hemma någon vecka. Så det kände jag inte direkt. Och så kan det vara ibland. Och det är därför det är så konstigt. Du vet, när du provar i den häst som vi pratar om. Då testade den vid ett tillfälle under... De här 365 dagarna på året testade den just den dagen, och då kan den ha en bra dag eller dålig dag. Den hästen till exempel, hade jag bara åkt och testat den hade jag kanske inte köpt den, men sen 2 månader senare så visade sig att vi är en väldigt bra match.
Men så det är lite ångest.
Jag vet, och det är det som är så extremt svårt med denna sporten, för det är så många hästar som jag har fått i tillridning. Och jag har ingenting att förlora på. Jag får ändå in min månadskostnad för att träna hästen. Och i början så känns det så där och känns inget bra. Man bara, jag ska aldrig köpa den här hästen. Och sen så typ ett halvår senare så bara älskar den här hästen. Liksom den bästa hästen jag har haft. Eller du vet så här. Det är så svårt att avgöra just den dagen. Det är ju jättemånga bra hästar man har testat. Som inte kändes bra den dagen man provredde. Men sen har gått jättebra de övriga 364 dagarna på året. Mm.
Så att, ja. Det är också det svåra som man inte kan liksom, ja, man kan ju känna av det lite grann när man provar dem, alltså hur de är i huvudet, men det kan vara ganska svårt att veta hur mycket den liksom kämpar och hur arbetsvillig den är och hur mycket den, alltså hur lätt den tar din instruktion och hur den förstår, alltså de grejerna är ju, det kan man se lite grann ju, att men den där hästen är lite så, men man kan inte veta allt liksom förrän du lär känna den. Och sen kan du, tycker jag lite grann, när man köper unga hästar, då kan man ju se lite grann om man har på stammen. För då tittar man ju lite på stammen. Om man köper väldigt unga hästar, då kanske man bara kollar på stammen. Och sen så tittar man ju bara mer på stammen och förmågan, och sen endast bara förmågan egentligen. Och då vet man ju till exempel att liksom, vissa mödernelinjer, de lämnar väldigt liksom, arbetsvilliga hästar. De kan lägga på vilka hingstar som helst. Men de kommer alltid kämpa och vilja och sådär.
Så om det är den viktigaste egenskapen, så är det också den svåraste egenskapen att testa bara på en paddock hemma. För många hästar kan vara jätteuttråkade hemma i sin egen paddock. Och sen rider in på banan och så bara lyfter de och sen så bara hoppar de helt fantastiskt. Många tvärtom, superstjärnor hemma. Eller på framhoppningen och så kommer de in och sen bara sjunker de som kör en färdnad inne på banan. Så, så det är så extremt svårt och därför blir man aldrig tillräckligt bra på detta. Alltså det finns ju några som har ett väldigt bra öga för det sådär, men alltså det är för mig då. Jag sätter ju mina pengar på spel. Jag har hästägare och sånt som jag har ett enormt ansvar mot. Så att det är verkligen, verkligen tufft. Den som jag hoppar nu i eftermiddag här, den hoppar i 1,50 Seven Stars kvalet här, Cordalis. Den hästen jag provred den så kändes det bra och så, men det var liksom inte så att man kände wow. Och det var mer egentligen min mamma som verkligen pushade för att vi skulle köpa den, för jag var lite så teknik och så här. Men i slutändan så har det varit en jättemåttnyttig häst för mig, för den vill verkligen alltid göra bra ifrån sig. Den kämpar på alla sätt den bara kan när den kommer in banan för att gå felfritt. Så det är så kul att jobba med en sån häst faktiskt, för man går alltid in på banan med en härlig känsla liksom, att om jag bara är på mitt bästa i min bästa form idag och gör det bästa, så kommer hästen verkligen ge allt. Liksom. Jag kommer aldrig bli besviken.
Mm. Jag tycker det är kul här nu att se. Jag tycker alltid kul att se. Vi har ett gäng unga hästar som kommer. Och just när de galopperar in här på stora banan och man ser dem som bara tuggar i sig och är jättenöjda när de kommer in här, medan någon blir lite spänd, och då vet man att den där spändheten, den kommer ta 3 år att jobba med ungefär. Mm.
Vi måste avrunda nu, va? För du ska gå av banan.
Ja.
Okej, typiskt nog kommer det traktor precis nu, men får säga tack ändå. Jag skulle bara sammanfatta med att det krävs ganska mycket tur för att hitta rätt häst. Man ska våga vara jobbig. Och också våga acceptera om det inte var den perfekta matchningen. Har jag förstått det rätt då?
Ja.
Tack så jättemycket, Alex Zetterman. Tack, Lisen. På återhörande.
Vill du se på videos och annat extra material från Ridpodden, följ oss i sociala medier. Vi heter Ridpodden både på Facebook och Instagram.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.